Gött och spännande att få predika den här kvällen. Och när jag satt i bänken så känner jag bara, wow, det här är respekt. Jag känner en oerhörd respekt för vad Jesus har gjort. Att han har visat Guds oerhörda kärlek för oss. Så in i bänken mycket att han gav sitt liv och dog för oss. Och det är respekt. Och jag vill säga, tack Jesus för det. Predikan den här kvällen har jag satt titeln Älskar du mig? Eller det förlösande i att säga de där magiska orden. Och man vill ju veta att det är på riktigt, eller hur? Alltså om någon säger till mig, jag älskar dig, då vill ju jag veta att det där är på riktigt. Att det inte bara är en känsla som liksom blossar upp och det är lite förälskelse. Utan kärlek, det vill man att det ska vara på riktigt. Och man vill veta det. För att våga satsa i en relation, för att verkligen ge sig hän, så måste man någonstans känna sig trygg och säker på att den där människan som säger de där orden till mig faktiskt menar det. Att jag vågar lita på det. Och när jag gick på högstadiet så var det, jag gick i åttan. Och så hade man sådana här trevliga små skåp, plåtskåp, som säkert de som går på högstadiet nu också har, i alla fall på Vallhamra skolan eller så. Och så under en veckas tid ungefär så kom det små lappar inpetandes i mitt skåp. Och då stod det så här: hej, jag tycker du är söt, jag tycker du är gullig, och lite så här gosiga, mysiga ord. Och så kom det lite andra lappar: hej, får jag chans på dig? Jag vet inte om man säger så nu, men när jag gick så här liksom på högstadiet så var det så, typ, ska vi bli ihop? Men man kanske säger så nu med, ja, men jag frågar man chans på varann. När man var mindre, precis. När jag gick på högstadiet så gjorde man det fortfarande i den åldern, typ 14. Och så stod, jag kommer faktiskt inte ihåg vad han hette, men han gick i 7C. Då stod det så här, Karin, får jag chans på dig? Och så hans namn då, 7C. Och jag bara, vem hela friden är det här? Har ingen aning om vem det är. Liksom, jobbigt läge. Fram med skolkatalogen, ta reda på, vem är den här killen? Och bara, nej, nej. Det visste jag att honom är jag inte kär i. Men det är alltid jobbigt att säga nej till någon. Åtminstone kan jag tycka det. Jag kan tycka fortfarande ibland är jobbigt nej. Så att jag liksom, kanske av två anledningar. Dels vill jag inte att han skulle bli ledsen. Men sen är det ju lite själv, alltså det är ganska mysigt att gå i korridoren på högstadiet och liksom att någon som flörtar lite med så där. Det är ganska mysigt om någon som ja, fjäskar lite så där. Så jag mådde ganska gott och lapparna fortsatte komma och till slut kände jag, ja, men jag måste säga nej, så att jag ska, nej, du får inte chans på mig. Nej, då ändrar den här killen strategi. Hej Karin, får jag chans på dig? Anonym. Smart kille. Det var samma handstil, samma typ av lapp. Liksom, jag fattar ju vem det var. Och hur äkta är det, om jag får fråga? Anonym. Jag menar, det är väl hur oromantiskt som helst. Och definitivt inte äkta kärlek. Vad är kärlek? Wikipedia säger så här. Kärlek är en känsla som präglas av stark ömhet och tillgivenhet. Ja, visst är det det. Jag skulle säga att det är mycket enklare än så. Och det är galet mycket, mycket, mycket svårare än så. För känslor, de far runt i hela kroppen och spelar en galet mycket spratt. Jag tycker vi ska kolla vad Bibeln säger om kärlek. Så om vi får upp det. Då står det så här ifrån första Jakobsbrevet. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Och lite till. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Massa ord. Men kontentan av den här texten är: Gud är kärleken. Han är ursprunget, han är källan, han är kärnan till all kärlek. Och vi älskar, vi kan älska andra människor därför att Gud först har älskat oss. Vi vill veta att kärleken från en annan människa är på riktigt. Jag skulle säga så att vi också gärna vill veta att tron på Jesus också är på riktigt. För om jag ska våga satsa mitt liv på en relation till någon som jag inte ser, någon som inte är lika fysiskt påtagligt närvarande som Albin, så måste jag ändå vara säker på att den är någon Jesus verkligen finns. Och när jag var i tonåren så kom jag in i en period så där jag kände, det här måste vara på riktigt, det här med Jesus. Annars så kvittar det här mig. Jag var uppvuxen i kyrkan och hade hört ganska mycket. Jag hade bestämt mig för att vara kristen. Men någonstans när jag var typ gick i åttan, samtidigt som de här fina lapparna typ alltså då kom i skåpet, men då kände jag så här, om kristen tro bara handlar om att hänga i kyrkan och gå på lite gudstjänster, då kan det här kvitta. Det måste vara någonting mera. Det måste vara någonting som berör mitt liv. Och då var det så att då fanns det ett gäng killar i min kyrka, och vi brukar hänga med dem, 2 år äldre. När de här killarna läste Bibeln så gjorde de det på ett annat sätt än vad jag gjorde. De läste Bibeln och så trodde de på att det som stod där var sant, att det var verkligt och att det angick deras liv. När de här killarna bad till Jesus så bad de på ett annat sätt än vad jag gjorde. Och det hände saker när de bad. De kunde läsa ett ställe där det stod att Jesus helar en människa. Och så tänkte de så här, okej, helade Jesus för 2000 år sedan, då vill han väl göra det idag. Han är densamme. Och så frågade de typ gänget så här, är det någon som är sjuk? Och om det var någon som hade huvudvärk eller någonting, så gjorde de det. De bad för den här killen. Och ibland funkar det, och ibland funkar det inte. Men för de här var tron på riktigt. Och jag kände så här, okej, Gud, om det här är på riktigt, då vill jag också ha det. Då vill jag ha det, annars så kan jag faktiskt lägga av. Då behöver inte jag vara kristen, och då behöver inte kalla mig kristen. För jag vill att tron ska vara på riktigt. Och jag tror att den frågan, eller den längtan, det där lite provocerande, Gud, jag vill att det här ska vara på riktigt, inte bara en idé, inte bara en teori eller någon ideologi. Jag tror att en längtan, en bön och kanske en frustration till Gud behöver vi ha med oss hela livet. Annars är det så galet lätt att vi liksom blir lite passiva i våran kristna tro. Och det kanske bara blir att man går till kyrkan och hänger. Men hela Bibeln är ju smockfull av spännande kärleksförklaringar från Gud och utmaningar om vad man kan få möta i livet med honom. Vill vi veta både att kärleken från människor är på riktigt och att kärleken från Gud är på riktigt, för att jag ska våga satsa mitt liv, både vad det gäller tron, och jag behövde veta att Sven älskar mig på riktigt för att jag skulle våga satsa att gifta mig med den mannen. En kille som verkligen hade valt att satsa sitt liv på Jesus fullt ut, 100%, det var Petrus. En riktig sköning, en liten sån här yrväder skulle jag tro att han var. Stark personlighet. Han hade varit med om en gör mycket saker. Jesus gick omkring, han kallade människor att komma nära honom. Av det här gänget som hela tiden följde med Jesus och lyssnade på honom och så massor spännande saker, så av någon anledning så valde Jesus ut 3 stycken som på något sätt kom honom lite närmare och fick vara med om lite hetare saker och lite tuffare grejer. Petrus var en av de här som var riktigt nära Jesus. Petrus svärmor hade legat dödligt sjuk i feber. Jesus kommer dit och helar svärmor. Petrus är den som får kliva ut och gå på vattnet. Om ni var på superfredag, typ sista superfredag förra terminen, så snackar de om han killen där som var här och predikade, snackar om Petrus som gick på vattnet. Petrus fick vara med när Jesus uppväckte en liten tjej som hette Jairos dotter. En tjej som låg död. Då fick Petrus hänga med Jesus in i det där rummet och se hur dottern till den här nissen får livet tillbaka, ställer sig upp och börjar leva igen. Han var med om otroligt många speciella saker. Och så säger Jesus vid ett tillfälle, då tar han om för sina lärjungar, hör ni, om ett tag här framåt så kommer jag att dö. Folk kommer att ta död på mig. Jag kommer ställa sin förrätta. Och ni kommer att fly. Och då säger Petrus, aldrig. Om så alla andra runt omkring överger dig, Jesus, så kommer jag aldrig någonsin svika dig. Jag lovar, alltså jag har varit med om allt detta ihop med dig. Mig kan du lita på. okej, de andra de kanske inte fixar det här, men jag klarar det. Och så säger Jesus till Petrus: Petrus, du kommer inte bara svika, utan du kommer förneka att du överhuvudtaget känner mig. Och då säger Petrus så här: Jesus, om jag så ska dö med dig, om jag så ska ge mitt eget liv, så kommer jag aldrig, aldrig någonsin att förneka dig. Och det här lovade Petrus Jesus, dyrt och heligt. Sen går det bara några dagar och det drar ihop sig. Jesus blir förrådd av en annan av sina absolut närmsta vänner. Han vet att nu kommer de snart att fängsla mig, nu kommer de snart att döma mig och jag kommer att korsfästas, jag kommer att få ge mitt liv. I den här tuffa stunden så tar Jesus sina vänner och går in i en trädgård för att be. Och han väljer att gå ytterligare lite längre in i trädgården och då får Petrus följa med. Och så ber de där och mitt i alltihopa så kommer en hel vaktstyrka och tar Jesus till fånga. Och vad händer? Rubbet av Jesu vänner drar, flyr, överger Jesus. Men inte Petrus. Han hänger på lite i efterkant. Han smyger efter. Jesus är fängslad. De drar iväg med honom in till domarsalen. Och Jesus smyger efter. Och så sätter han sig där. Petrus smyger efter. Bra, tack Jakob. Smyger efter. Sätter sig inne på borggården vid en lägereld. Och så ser han Jesus som blir pryglad och torterad. Och så sitter han där. Och då är det en tjänsteflicka som spänner ögonen i Petrus. Tittar sjukt intensivt. Och så säger hon: hörru du, du är ju en av dem där. Du brukar ju hänga runt Jesus. Hä? Vem är den mannen? Har ingen aning, säger Petrus. Nej, jag vet inte. Och så är det en annan vakt. Ja, men jag hör ju hur du låter. Jag vet ju vilken dialekt du har. Du är ju från Galileen. Du visste en av dem som var runt Jesus. Hej, vem är det? Jesus? Nej, jag har ingen aning. Jag sitter bara här och grillar korv framför lilla elden. Fryser kallt i natten. Jag har ingen aning om Jesus är. En tredje gång så är det en vakt som säger: men du tillhör ju också honom. Du är en av hans lärjungar. Och för tredje gången så säger Petrus: nej, jag känner inte den mannen. Och precis när Petrus har sagt det så gal en tupp. Och Jesus hade precis bara några dagar innan sagt: Petrus, när en tupp gal, då kommer du att tre gånger ha förnekat mig. Och så står det att Jesus vände sig om och såg på Petrus. Och Petrus får möta blicken på Jesus, hans närmsta vän som han nu precis tre gånger har förnekat att han överhuvudtaget känner eller har någonting med att göra. Och så att Petrus gråtande springer därifrån. Efter Jesu begravning så är det ganska tufft för Jesu lärjungar. De har sett hur den de hade satt hela sitt liv och tilltro till brutalt är mördad, begravd. Petrus säger till gänget: jag ger mig ut och fiskar. Jag går tillbaka till mitt gamla liv. Han sitter där och fiskar och så har de fått möta Jesus. Jesus har uppstått ifrån de döda och han har visat sig för lärjungarna. Men Petrus har inte fått chansen att riktigt prata ut med Jesus. Och så en gång när han sitter där i båten och fiskar, så kommer Jesus till stranden. Och sen sitter de där och så käkar de lite frukost på morgonen ihop efter att de har fått fisk. Och då följer den här dialogen. Och då ska jag läsa från Johannes 21. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus svarade: för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blev gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med varför slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom: följ mig. Tre gånger har Petrus förnekat Jesus. Tre gånger ska han nu svara på frågan om han älskar Jesus. Jag tror att det här mötet på stranden var oerhört tufft för Petrus. Han var ju den största svikaren av allihopa. Och i mötet med Jesus, där Jesus gång på gång frågar, han nöjer sig liksom inte med att få höra det en gång: har du mig kär? Älskar du mig? Utan tre gånger måste Petrus bedyra detta för Jesus. Jag tror att han kände sig totalt bortskäblad. Han visste vad han hade gjort och hur tufft det var för honom att möta Jesus, den som han hade förnekat. Jag tror att det är otroligt nyttigt att få möta sin egen litenhet, sina egna misslyckanden. Och vad som är så otroligt skönt med Jesus, det är att det verkar faktiskt vara helt okej att misslyckas. Det verkar vara helt okej att få komma till Jesus en gång till. Han är villig att ge Petrus en ny chans. Och vad som kanske är ännu större, det var att han faktiskt fick Jesu förlåtelse. Och en gång till fick han uppmaningen: följ mig. Ge ditt liv till mig och följ mig. Det finns två saker som jag skulle vilja att du inte glömmer ifrån den här kvällen. Den första inleddes hela gudstjänsten med: I love you. Och det var det bibelordet som jag läste. Vi älskar därför att Gud först älskat oss. Glöm aldrig någonsin det. Marinera dig i detta, att du är älskad av Gud. Du är dyrbar i hans ögon, du är värdefull. Glöm aldrig det. Aldrig någonsin. Men den andra saken som jag vill att du ska ha med dig härifrån, det är den fråga som Jesus ställde till Petrus: älskar du mig? Älskar du Jesus? Älskar du Jesus? När en människa älskar en annan människa så förlöser det oerhörda krafter. Oerhörda krafter i två förälskade människor. Kärleken är handlingskraftig, det händer saker och ting. Det finns ingen som nöjer sig med en första kyss. Hallå, har man blivit kysst så vill man ha mer. Särskilt om det är från rätt människa man blir kysst. Man vill ha mer, man har fått smaka på något som är riktigt, riktigt gott. Relationen till Jesus har mer att erbjuda. Ständigt, hela tiden. En viktig sak tror jag är, om du har upplevt att du är älskad av Gud, möter den kärleken. Han vill ha din kärlek tillbaka. Kärleken behöver ha ett gensvar. Klart att han också vill höra det. Att du älskar honom. Sven nöjer sig inte med att jag säger det till honom. Han nöjer sig med att jag säger det till honom. Men jag nöjer mig inte med att bara rabbla det hela tiden. Jag vill ju höra det också, att jag är älskad. Jag behöver ju få höra att jag älskar av Sven. Varje dag. Även om jag vet det, men jag behöver höra det. Jag tror att Gud längtar efter att få höra från dina läppar att du älskar honom. Och varför jag tror att det är viktigt. Du vet ju själv, om du första gången har hört de orden från en annan människa, det händer någonting när man vågar säga de orden till en människa: jag älskar dig. Jag tror det händer någonting när du vågar säga det till Gud: jag älskar dig, Jesus. Och så är min fråga: vad får det för konsekvenser i våra liv att vi älskar Gud? Att vi älskar Jesus? Konsekvenserna av att jag är älskad av Sven. Att jag älskar honom. Det börjar med en förlovningsring. Eller jag börjar. En förlovningsring i alla fall. Och där står det faktiskt ett bibelord i, för vi kände att vi vill ha det i våran förlovningsring. Då står det Johannes 15 och 12. Och så står det så här: detta befaller jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ett viktigt beslut för oss. Två saker från den här kvällen. Du är älskad av Gud. Har du inte smakat den kärleken? Har du inte erfarit den, utan kanske bara hört den i huvudet här? Ja, ja, det hör man ju så fort man kommer in i Sävedalens missionskyrka eller Jonsered, att man är älskad av Gud. I Jonsereds missionskyrka står det till och med: Gud är kärleken längst fram. Men har du tagit emot den i ditt hjärta och upplevt det? Tagit emot Guds kärlek? För det är nämligen på riktigt. Och den andra grejen är att Jesus frågar dig. Jag tror han frågar några stycken särskilt. Kanske att du har varit ute och promenerat ifrån Jesus ett tag. Och så säger han: älskar du mig? Och så längtar han efter att få höra vårat gensvar. Och så längtar han efter att din tro på honom ska få praktiska konsekvenser i ditt liv. Och att kärleken till Gud ska vara på riktigt. Vi ber. Jesus, jag tackar dig att vi inte behöver vara osäkra på din kärlek. Ibland tvivlar vi på människors ord, människors handlingar. Men tack Jesus att du älskar oss. Tack att du älskar mig. Tack att du älskar var och en som sitter här nere i kyrkan idag. Men Jesus, du vill ha besvarad kärlek. Du vill att relationen till dig ska vara på riktigt. Mer än tankar, mer än teorier, mer än trevligt häng. Och jag ber att vi skulle våga säga de där orden som kanske kan förlösa någonting nytt i relationen till dig. Och vad innebär det om jag säger: Jesus, jag älskar dig? Låt det bli mer än ord i våra liv. Låt det bli något konkret, något påtagligt, något verkligt som påverkar hela mitt liv. Men hjälp oss också att våga älska dig. Amen.